In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terror threat.
That's the wrong information.
Ja, då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sillypodden. Mitt i upplösningen av gruppspelet i EM så kastar vi in lite fotbollsrykten, såklart, som vi ju gör på den här kanalen. Om några veckor så är den tillbaka, så heter bara Sillypodden igen. Vi hälsar en debutant välkommen in i studion, Cesar Fältskär, välkommen hit.
Tack så hjärtligt.
Har vi några dolda fotbollsfablesser vi behöver känna till innan vi går vidare?
Tottenham-supporter som så många andra mer profilerade namn på den här redaktionen. En av de mindre profilerade Tottenham-supporterna är jag då.
Ni är så många som jobbar i den här branschen, alltså man är fascinerad,
tycker jag. Ja, det är något självhat som kommer in där, tror jag.
Men det är någonting med att det finns ju många journalister som är just journalister som är Tottenham-supportrar. Det är ju inte bara Banko Niva och du, utan det finns många andra. Känslan på något sätt är ju att det är majoriteten, alltså någonting måste korrelera med att man börjar hålla på Tottenham och att man sen blir journalist. Mm. På något sätt måste det hänga ihop.
Ja.
Det är för många exempel för att det helt går bort sig ifrån.
Ja, det ser ut på något sätt.
Och Makoto har ni redan hört där med på länk då från det fjärran Farsta.
Det blir en grej nu, ja. Farsta represent.
Allt blir alltid en grej. Så är det.
Så är det ju.
Vi ska väl bara börja med att riva av att Memphis Depay är klar för Barca, presenterad och så vidare. Har kanske inte varit den starkast lysande stjärnan under det här EM-slutspelet än så länge för Holland, men han är där. Han kommer i alla fall vara en uppgradering på Martin Braithwaite, får vi väl anta, i Barcelona.
Det får man ju minst säga ändå, mitt under brinnande EM också. De kanske var lite stressade där över Gigi Wijnaldum-grejen som blev hijackad där, så att de var sugna på att presentera honom direkt.
Ja, tror du, alltså känns det som det var så då, att det var Barca fortfarande ville ha Wijnaldum och att det var helt enkelt Paris som klev in med ett bättre bud?
Ja, det får man väl ändå, av det man har hört så får man ändå tro så. Mm.
Så var det utan tvekan, att Barca ville ju ha honom, men PSG:s lön kunde inte de förhandla med. Depay har ju varit en illa dold hemlighet att Barcelona ville ha till och med tidigare. Nu är det ju 2-årskontrakt man får honom på, i läget Barcelona sitter i. Så det är väl en jättebra rekrytering, tycker jag.
Ja. Vi kan väl stanna i PSG lite idag, för att vi bara konstaterar Memphis Depay och så går vi vidare. Donnarumma. Det som jag slog fast. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Vi tog upp
alltså,
det som en
möjlighet. Du slog nästan fast det.
Jag tyckte att det kändes väldigt rimligt. För att, jag menar, Donnarumma är en av de allra mest liksom eftertraktade målvakterna i hela Europa. Kanske den mest eftertraktade med tanke på ålder och så vidare. Keylor Navas, lite till åren. Mm. Kanske inte en 5+ målvakt i grunden.
Nej. Han har inte gjort bort sig på något sätt.
Nej, och han gör ju aldrig bort sig. Nej. Han är absolut inte en dålig målvakt. Och om han stannar eller om han går vidare, så kommer han fortsätta vara en väldigt duktig målvakt. Mm. Men det kanske inte är målvakten du bygger det här projektet vidare på.
Nej.
Och då kändes det som att om Donnarumma nu lämnar, det finns ju, och PSG verkligen behöver honom. Chelsea absolut hade ju kunnat kliva in där kanske. Men jag menar, de har köpt 2 målvakter för sådär 1,7 miljarder de senaste 3 säsongerna. Så att de kan liksom inte fortsätta köpa målvakter.
Nej, det känns tungt om de har inte
dessutom också. Så är Mondi bra liksom. Så att, ja,
han funkar, han är en 3+ målvakt.
Ja. Så att,
han är mer än 3+. Alltså jag tycker han är mer än 3+, för det måste jag återigen hävda.
Det är ju nästan, jag tycker det är mest kontrasten mellan han och Kepa som har varit den tydligaste faktorn för honom. Att han är ju 3+, han är det psykilla, han är lång och han plockar inlägg och sådär. Men det var ju precis det Kepa inte gjorde. Jag tycker inte att Mendy har liksom varit otrolig i sina ingripanden. Utan han har gjort det han ska, och det var det Kepa inte gjorde. Men,
nej, Kepa gjorde faktiskt inget av det han skulle göra. Det får man ändå säga. Ja, och det tror jag också att det är väl kanske därför som juryn på något sätt är lite ute fortfarande när det gäller Mondy i Chelsea. Just för att ja, men förbättringen var ju uppenbar, men det var ju också en förbättring mot någonting som verkligen inte fungerade. Så att Ole Gunnar Solskjær läger på Mandi.
Gunnar Solskjær, stackare. Ja.
Alltså måste som jag måste säga har bevisat sig nu efter att, jag menar, juryn var ju ute i en och en halv säsong på Ole Gunnar före man började känna att men det här kanske är ändå namnet att köra vidare på. Men Donnarumma till PSG, de bygger det där laget starkt och...
Verkligen, bit för bit. Nu har de fått in Wijnaldum och Donnarumma här under början av fönstret väldigt tidigt. Och Donnarumma kommer ju bli en uppgradering oavsett. Och han är ju, det är rätt otroligt att tänka att han är född 99 men har spelat över 100 matcher för Milan och ordinarie i italienska landslaget. Och han är ju på en otroligt hög nivå. Så att han kommer inte PSG kommer göra mycket för den backlinjen, tror jag verkligen.
Jag menar, de har en målvakt för de närmaste 15 åren om de liksom förlänger hans kontrakt och han trivs. Så att det är ju en no-brainer för vilket lag som helst i världen, och är det vilket lag som helst i världen som har nytta av en, då blir det ju oftast den som har mest pengar, och den som har mest pengar är PSG. Sån var logiken, och så ser det ju ut att bli.
Det är ju enormt tungt att plocka Wijnaldum, Donnarumma på fri transfers så här tidigt i ett fönster. Det är ju en rejält styrkebesked. Sen måste jag säga att jag lider ju med Keylor Navas. Han vinner en 3 raka Champions League-titlar med Real Madrid och sen blir bortskyfflad för Courtois, för att Courtois är lite längre och har ett större namn. Sen så vinner han kanske inte några CL-titlar med PSG, men är fortfarande väldigt bra, dessutom blonderad av någon anledning. Och sen då petas nu för Donnarumma istället, vad det verkar. Och för Keylor verkar ju också bli kvar dessutom och ska slåss om en plats där den här säsongen, vad jag har hört i alla fall. Jag lider med Keylor Navas, för jag tycker att han är mer än bara en någorlunda bra målvakt. Jag tycker att han är en 5+ målvakt. Men att någonting gör att han byts ut ändå hela tiden när det kommer andra, längre, roligare målvakter med häftigare namn.
Ja, ni är ju nog tassar på det där. Såklart, det är Keylor Navas 1,86.
Ja. Om ens det.
Något sånt. Om ens det igen. 1,85 faktiskt.
Mm. Så att, som mig då?
Ja, precis. Och du är ju faktiskt en 1+ målvakt, Makoto.
Alltså, jag tror inte ens jag är en 1+ målvakt. Det måste jag väl ärligt att säga.
Hur som helst. Oerhört rappt och starkt agerat från PSG tidigt i fönstret här, och de kommer jaga vidare efter den där Champions League-trofén. Nu ska de ju ta tillbaka sin franska titel till att börja med. Oerhört genant för ett sånt projekt att inte ens kunna vinna den franska ligan, som de ju har gjort med liksom vänsterhanden de senaste säsongerna.
Och ryktena kring Pochettino har ju svalnat rejält också, så att han verkar ju bli klar eller kvar, och han har ju fått in 2 superspelare nu, så att han kanske sitter lugnt i båten.
Mycket handlar ju om att behålla Mbappé också, såklart. Den lilla detaljen, och där handlar det väl egentligen helt enkelt om Real har råd att köpa loss honom eller inte. Det är väl för att vi vet att det är svårt att lämna PSG. De tar ens pass när man kommer.
Lite som Qatar där.
Det är lite som liksom fängelserna i Prison Break liksom. Det är svårt att lämna dem, men det går på ett eller annat sätt.
På ett eller annat sätt. Nej, men det är svårt att lämna PSG, inte minst med tanke på att de inte behöver pengar. De behöver, alltså, du kan dingla med hur stora checkar framför ögonen på dem som helst. Det kommer aldrig finnas ett läge där de säger, nej, men för den här pengen så är det ett bättre alternativ för oss att sälja liksom. Framförallt nu med lite lättade FFP-regler och så vidare.
Och det är också därför de kan locka de här free transfer-signingarna. Alltså, de har ju det största lönekuvertet och erbjuda någon. Så att det är svårt när Barcelona inte är på toppen där de var innan. Då kan de inte bara säga att vi är Barcelona och vi vill ha dig, Wijnaldum. Utan då kan PSG komma in med pengarna där. Och så.
Precis. Vi går vidare i körschemat. Här står det bara Alexander Isak.
Vi måste väl nämna Alexander Isak. Alltså, bara rakt av på.
Det kan vi göra. Vi nämnde ju då i fredags att Real Sociedad och Dortmund förhandlade om den här tillbakaköpsklausulen. Ifall det skulle gå att kompensera Dortmund på något annat sätt för att bli av med den. helt enkelt. Jag har inte hört om någonting annat sen dess, men känslan är ju att Real Sociedad förbereder en försäljning av Alexander Isak, och de vill maximera den och se till att ha alla korten hos sig själva när de väl inleder den förhandlingen. Och sen om det blir med, ja, med vem det nu blir. Mm. Det har ju ryktats om många lag nu under den senaste veckan, verkligen.
Ja, vi har ju plockat upp de flesta också. Så att, jag har så svårt att placera liksom Isak i en europeisk toppklubb, får man ändå säga att Sociedad inte är. Men...
Nej, precis. Jag menar...
Behoven är ju inte så himla enorma för, alltså, jag vet inte riktigt var han ska gå in någonstans. För man vill ju inte att han sitter på bänken. Det är ju det mardrömsscenariot för oss svenskar.
Precis, alltså han är ju i den här åldern då han verkligen ska ta fart. Han ska ju närma sig om ett par säsonger, så kanske han ska ha sin absoluta peak. Så att det är ju den här kurvan uppåt som man på något sätt köper. Och då måste han ju ha speltid, han måste ha förtroende, han måste ha ett system som funkar och en miljö där han trivs. Mm. Och frågan är vart vi hittar den. Det vet väl Alexander kanske bäst själv. Men då ska det rätt erbjudande komma också. Det är lite känsligt läge faktiskt för Alexander Isak, som dessutom har varit i Dortmund och inte då fått den här språngbrädan rätt upp i stratosfären som många hade hoppats.
Men det är, ju... är han inte i den miljön, Makoto?
Alltså, han är ju på så sätt i rätt miljö, alltså just nu.
Alltså verkligen, det är ju uppenbart att han har ju inlett sin den här resa mot sin peak i Real Sociedad, att det passar honom väldigt bra att vara där. Han verkar ju trivas, så att, alltså, för hans egen skull kanske det bästa är att vara kvar. Men frågan är om Real Sociedad känner att det är liksom läge att casha in här på spelare alltså, som eventuellt försvinner ändå.
Ur ett svenskt perspektiv är det ju väldigt intressant läge just på grund av att det är stora Premier League-drakar som ändå ganska rejält nu och frekvent ryktas vara intresserade av honom. Alltså det känns ju som att intresset från Arsenal och Liverpool är någorlunda konkret. Chelsea har blandats in här i historien nu, liksom att om inte de lyckas lösa Haaland så kanske Isak är ett bra alternativ. Sen är ju frågan om han vill gå och spela under Tuchel som han hade under Dortmund och inte fick spela särskilt mycket under. Men bara det faktum att det är den typen av klubbar som nämns, såklart. Nu nämns ju de klubbarna med varenda spelare som lyckas med en dribbling i EM i de här tiderna. Men det är ändå Alexander Isak, det är den intressantaste spelarna vi har i det här svenska landslaget. Såklart det är otroligt spännande att följa vad som händer med honom här. Och sen är det väl att det sägs ju finnas där 60 miljoner euro i någon form av utköpsklausul i den här dealen för andra klubbar.
Ja, det gör ju det. Och 60 miljoner euro är ju inga enorma summor.
Inte för den åldern och den spelaren med den kvaliteten som man just nu håller på att visa.
Nej, verkligen. Och nu får ju andra upp ögonen för honom. Jag menar, det pratas ju om honom i alla olika medier runt om i världen när de ser den här spelaren på den svenska planen. Så att det är bara rimligt att han börjar prata om honom nu.
Men om ska vara riktigt krass, Leicester skulle kunna betala 60 miljoner för honom.
Absolut.
Varför skulle han gå till Leicester?
Nej, det är inte det jag menar. Det är absolut inte så jag menar. Men jag menar bara, alltså, pengasumman avskräcker ju egentligen ingen från den övre halvan i Premier League, vilket är ju det som är så groteskt här. När nästan inget italienskt lag skulle kunna köpa honom, och ganska få spanska, så har du 10 Premier League-lag som skulle kunna bara slanta upp. Vi behöver en striker, vi behöver en riktigt bra forward, ett nytt spännande namn, någon som har seglat upp, som det är en stark marknad upp i Skandinavien.
Har du West Ham?
West Ham behöver en striker.
De har ju siktet på en annan blågul anfallare.
Just det.
Ja, det är det. Vi kommer inte det.
Är det med här då?
Det tror jag skrev ner.
Är det med?
jag insåg att jag
skrev en ny flopp, skrev jag.
Det är längre ner.
Ja, nästa längst ner.
För transparens skull så är det alltså jag som har kastat ihop körschemat och psyk som läser från det. Ungefär samma format som vi brukar köra med här i Sillypodden.
Precis, där ja. Ja, nu ser jag det. Det är lite längre ner. Ramos-läget, hörni.
Ja.
Ramos är inte kvar i Real Madrid.
Nej, han är trubblös.
Det är han, och han är ju högvilt på transfermarknaden av förklarliga skäl. Vi sa väl tidigare här när vi spelade in senast att det blir inte Sevilla, det blir inte Barcelona. Premier League-klubbar uppges ju såklart vara intresserade. Det har dykt upp allt från City till United på den tapeten. Men sen även också Roma, väl?
Ja, ja, absolut. Mourinho sägs ju vilja återförenas med sin... Det känns ju som att om Mourinho skulle få ta ut en någon slags drömmelva av alla spelare som han haft. Jag kan komma på tre namn jag vet hade varit där. Ramos är en av dem. Aspilicueta hade varit där. Och Didier Drogba.
Jag tror att Pepe hade varit där också.
Ja, han sa ju det. Så går inte Roma för Pepe.
Ge mig ett lag med Aspilicueta så vinner jag vad som helst, har han ju sagt på en intervju.
Det är bra förnamn på honom också.
Han vill ju ha spelare som kan ta en instruktion och stå rätt placerad försvarsmässigt. Och,
det kan han sannolikt.
Och vara laglojal. Men Ramos är ju jättespännande såklart. Det är ju en av världens bästa mittbackar som bara finns där. Hallå! Är det någon som vill ge mig ett kontrakt med rätt hög lön?
Rätt extremt hög lön också. Jag såg lite uppgifter i brittisk press om att PSG hade backat ur för att de tyckte det var för högt, och det är inte likt dem riktigt. Och om PSG backar ur så kommer väl inte ens Roma till förhandlingsbordet, får man väl gissa ändå.
PSG som väl har siktet inställt på varann, va? Det är nästa punkt på listan, så vi kan väl bunta ihop dem lite då, inte helt utan orsak. Varannläget enligt ABC.
ABC.
Det kan inte vara amerikanska.
Nej, ABC. Fan. Jag borde läsa igenom de här körschemana innan vi sätter oss i studion.
Du satt ju till och med och skrev in
en idé.
Jag har också skrivit in grejer, men jag vet, man läser med ett.
Så att Syx tog 10 minuter på sig att skriva en Arsenal-grej. Så att,
faktiskt två, tror jag.
Två, ja, absolut. Men varann finns bud från både Manchester United, och det har du ju pratat om länge, Manchester United, men också PSG då, som vill förstärka.
Alltså det är så konstigt läge alltså där. Alltså för att Rafael Varane skulle vara den man säljer av för att finansiera Kylian Mbappé, det har väl känts ganska troligt ett tag nu här in på sommaren. Men sen när det här Ramos-situationen dyker upp där, ska väl säga så där också att agenten har ju varit ute och sagt att Real Madrid är inte så lätt att förhandla med. Liksom att de skötte det inget bra. Så det är ju mycket pajkastning åt olika håll här, liksom, vilket är väldigt tråkigt att det slutar på det sättet. Men då är det, har man råd att sälja Rafael Varane också? Och där är ju ett väldigt stort frågetecken. Ja, David Alaba har kommit in. Det lär väl dyka upp någon mer mittback, om det så är Pau Torres eller Jules Koundé eller vad man nu går för.
Nat Phillips.
Ben Davis. Ben Davis är ju ledig.
Ben Davis, ja.
Ben Davis 2.
Ben Davis 2.
Vad gör Julian Faber nu för tiden? Nej, men i alla fall.
Pau Torres känns ju som en trolig värvning. Är inte alls.
Det känns ju jättebra. Jules Koundé känns väl också, men sen är jag ju lite så här. Det är ju inga direkt, det är inte samma typ. Man vill ju ha en stoppkloss, man vill ha någon reslig försvarare där bak som är, om Ramos Varane försvinner. Eder Militao är ju tillräckligt bra för att gå in och starta matcher nu, sett till den utveckling han har haft. Så absolut så kan man ju tänka sig att Militao kommer att starta när säsongen börjar. Kanske att det är Militao och Alaba, om man nu ska sälja Varane. Men någonting mer måste väl in. Och sen är ju frågan, sälja Varane och riskera att försvaret läcker som en pastasil under hela säsongen, eller inte sälja Varann och ge upp Kylian Mbappé? För det är väl lite där på något sätt, man ska dra det väldigt enkelt som Real Madrid och hamna till den sitsen just nu med att Ramos då. Att man inte lät honom skriva på det där kontraktet för att tidsfristen hade gått ut. Som sagt, hårda förhandlare. Men för både United och PSG hade det ju varit kanonvärvningar, såklart det är så. Liksom, att Varann borde ju vara högvilt också. Sen är frågan, hur mycket pengar kommer Real Madrid kräva? Hur mycket pengar är United eller PSG är beredda att släppa för Rafael Varane? Och jag kan tänka mig att det ändå är en ganska ansenlig summa.
Ja, vad tror du han kan gå för? För att han är ändå, man ser honom som väldigt ung, men han är ändå 28. Och jag menar, han kan ju knappast finansiera en Mbappé-värvning. Eller vad har du hört där?
Nej, men alltså, om man tänker prismässigt så borde han ju inte gå för under en halv miljard.
Nej, det tror jag inte. Det kan jag inte tänka mig.
Absolut inte. Nej. Men, och sen måste man också tänka att om du då får en halv miljard på bordet, bara rakt av, då kan du bokföringsmässigt värva Kylian Mbappé för betydligt mer pengar, för att du kan avskriva de här. Alltså om Mbappé är på ett femårskontrakt och värvas för 1,5 miljarder, då kan du ju avskriva dem med 1,5 över 5 år.
Ja, precis. Medan sen försäljning bokförs direkt. Ja,
precis. Och försäljning bokförs direkt, så därav så kan du finansiera på så. Sen finns det ju mycket annat Real Madrid som skulle kunna finansiera Kylian Mbappé på något sätt. Mm. Nu har man ju varit ganska... Alltså känslan är ju att alla bara möjligtvis Mbappé, men det är nog inte så mycket mer som dyker upp, även om det har varit ganska lite random rykten. Jag kan väl ta upp det orimliga Spinazzola-ryktet som dök upp från ingenstans, om att då Borja Mayoral, som tydligen fortfarande är på lån, det visste inte jag, Roma vill ju ha kvar honom för att han har varit förvånansvärt bra i Roma. Det var väl ingen som riktigt förväntade sig att han skulle vara så pass bra med tanke på vad han har åstadkommit tidigare i karriären, den gode Mayoral. Mm. Men att då Real Madrid ville ha med Spinazzola i en sån deal. Och det är helt orimligt för mig med tanke på att vänsterbackar är väl det absolut sista de ska titta på. Och särskilt offensiva sådana. Och det pratar om Spinazzola är bara underligt. Så det känns som att man nu kastar in varenda människa i det här italienska landslaget till Real Madrid. Bara med att Ancelotti kommit dit. Och sen även varenda spelare som någonsin burit Evertons tröja genom åren. Det var väl de inte kanske helt pålitliga. The Sun skrev bland annat att Dominic Calvert-Lewin var av intresse för Real Madrid, och det tror jag inte jättemycket på, om jag ska vara ärlig.
Nej. Men det är väl den klassiska mästerskapshype. Jag menar, Spinazzola gör två bra matcher och han uppnår någon enormt hög hastighet och så. Och så vips
är han. Spinazzola var inte heller helt det var inte helt liksom osanningsenliga källor i det här.
Ja, det var
det verkar ha funnits någonting i att Madrid verkligen tittade på Spinazzola.
Ja, det låter ju faktiskt helt orimligt.
Och då undrar man ju riktigt vad de sysslar med.
Ja.
Men summa summarum, mycket kommer handla om, kan man få in Kylian Mbappé eller inte? Det känns som att det också är många spelare som varit iväg på lån som kommer få nya chanser. Martin Ødegaard verkar faktiskt ingå i truppen till Real Madrid nästa säsong. Gareth Bale verkar göra det. Han fick ju frågan här nu på presskonferens här om hur ska det bli av Ancelotti som tränare. Jag har väl inget val eftersom att jag är Madrid-spelare nu, sa Gareth Bale. Så att han verkar ju få en ny chans i Madrid sista kontraktåret här, om han inte ska pensionera sig istället. Eden Hazard får man väl inte såld. Och så vidare. Isco verkar bli kvar, Marcelo verkar bli kvar, så att jag tror inte det kommer ske så mycket. Ancelotti-rekryteringen känns också som någon sorts, nu tar vi en paus här och sattar framöver, men frågan är liksom, hur illa kommer det se ut för Real Madrid? För att min känsla är ju att det här kan bli en ganska jobbig säsong för dem, framförallt om de inte lyckas få Kylian Mbappé.
Ja, Ancelotti-rekryteringen känns ju verkligen som en, han är ju förvaltare, han ska ju göra någonting av det som finns, så de kommer ju inte att spendera flera miljarder för att Ancelotti sitter på tränarbänken. Det är inte det som kommer hända, så att, jag är inne på ditt spår där också, det kommer nog inte hända jättemycket.
Ska vi ta mina Arsenal-rykten då,
som jag
snokade upp här. Först och främst att Arsenal har öppnat förhandlingar med Eintracht Frankfurt och om André Silva. 35 miljoner pund skrev visserligen The Express, men det har ju pratats. Det var väl bara för att det var de...
Lägga in någonting i körschemat, sitter du riktigt från The Express och slänger
in. Nej, men det... Är ni nya till den här podden eller? Jag har slängt in Express-länkar i 8 år i den här Silly-podden.
Det är först nu du är transparent med det.
Det har aldrig funnits några som helst hinder för mig att göra så. Men de här förhandlingarna, alltså intresset för André Silva har ju skrivits om under en tid. Att förhandlingen har inlett, ja, det vet jag väl inte, men det finns säkert förhandlingar med agenter och Frankfurt är såklart medvetna om intresset. Och André Silva, kanonsäsong bakom sig. Arsenal behöver kanske då få in en målskytt till. Även att de har en, alltså, har Lacazette och Aubameyang och Martinelli och lite sådär.
Enketia.
Willock kommer tillbaka, det är mycket nu.
Ja, Pepe.
Men André Silvas säsong i Frankfurt har ju kommit lite i skymunda. Jag menar, nu hade ju Lewandowski det här megarekordet och att Frankfurt missade Champions League-spel, men han har gjort en supersäsong och det är inte första gången han gör extremt mycket mål i en klubb under en säsong. Så att han är ju lite, jag vet fan, han är ju lite underskattad, det är han ju verkligen. Och 35 miljoner pund låter ju som väldigt bra. Han är inte jättegammal och han kan ju uppenbarligen spotta in mål. Men sen så har han ju lite svårt nu. Han har ju inte riktigt kommit ut så där på den stora scenen än. Och det är väl frågan om man kan ta det steget från en mindre klubb. För det kunde han ju inte göra i Milan uppenbarligen ju. Han var ju, han misslyckades ju där, får man ändå säga. Och det var ju
verkligen.
Så att det är ju frågan om Arsenal ser någonting där, att han kanske har utvecklat lite kvalitet som gör att han kan passa in på den större scenen. För att det måste man ju också säga att pressen i Eintracht Frankfurt må vara stor, de har mycket supportrar, men pressen i Arsenal är ju enormt mycket högre.
Ja, verkligen.
Luka Jovic är väl ett bra exempel.
Verkligen.
28 mål på 32 matcher i Bundesliga.
Det är otroligt bra.
Det är väldigt bra. Och ja, frågan är ju vad som händer då med Aubameyang till exempel och hans
de fortsatt... kan ju inte få honom såld. Det Nej. Finns ju inte, då är det väl snarare Lacazette som man kan typ låna ut med köpoption till Serie A eller något. Men man ser ju framför sig Lacazette i Roma eller något i den stilen.
Ja, det ser jag verkligen framför mig.
den är ju inte omöjlig att liksom se där i horisonten. Känns
nej, verkligen. Nej, de är ju ganska till åldern gångna, de här Arsenal-anfallarna. Och de sitter ju på väldigt höga löner. Och Arsenal har ju uppenbarligen svårt att bli av med dem. Nu, om de då skulle vilja det, för nu skrev ju Aubameyang ett enormt kontrakt nu med, så att man får ju se, det har inte räckt så långt. Man har ju alltid tittat på deras anfallsuppsättning och tittat, fan det här kan ju bli riktigt bra, men sen så räcker de ju aldrig riktigt till, och nu blir ju Viljan en superflopp också för den delen, så att
de har ju
lite att jobba på. Då kan man ju undra om André Silva är lösningen på den frågan.
Vi har mer Arsenal i körschemat. De är inte bara ute efter en anfallare. De behöver ju en defensiv mittfältare. Kan det vara Guido Rodriguez från Betis, Makoto? Marka tror det.
Guido Rodriguez är ju en väldigt duktig inne mittfältare. Har varit väldigt viktig för Betis också. Sen är det ju alltid svårt att veta. För om man säger så här, Lucas Torreira var fantastisk i Serie A innan han gick till Arsenal. Thomas Partey var helt otrolig i Atletico innan han gick till Arsenal. Nu har han haft skadeproblem, så det kanske är hårt att kalla honom en flopp eller döma ner honom redan nu, men det är ett svårt steg. Sen tycker jag Guido Rodriguez är en bra spelare, och det känns som en hylla som Arsenal kan figurera i utan att det blir liksom kostsamt på sikt och så vidare, så absolut ser jag väl potential i en sån värvning. Sen är det väl ingen som går in och bara liksom förändrar laget på en natt. José Mawar, ryktet har ju dykt upp igen här också. Vi ska väl liksom avhandla där den här sommaren också till Arsenal. Han ska väl flytta förr eller senare med. Det kanske är en spelare som snarare går in och liksom lyfter på ett annat sätt.
Men det kändes som att Arsenal spelade oroväckande många matcher med El Nenny från start förra säsongen. Och där kan man ju uppgradera.
Guido är en uppgradering, det kan vi ju konstatera i alla fall.
Ja, och jag menar, 27 år gammal, kanske är liksom precis då i det skedet av karriären då det är rätt att göra det här bytet och komma in och stabilisera upp det här Arsenal. Arteta har väl bra koll på den spanska fotbollen och de spanska kontakterna. Så...
Ja, det får man ju hoppas. Och sen kan han ju knappast vara jättedyr heller. Nu vet jag inte hur långt kontrakt han sitter på, men det kan ju vara en sån här liten härlig lösning. Precis som Mendy blev i Chelsea då. En lite billigare lösning, men som ändå gör jobbet. Och det finns ju ganska... Skorna ju att fylla är inte jättestora, så att...
Det här har ju pratats om att Granit Xhaka är på väg ut också.
Till Roma, ja, precis. Ja.
Det är ju perfekt då också att det öppnas en central mittfältslucka i Betis, så att Dani Ceballos utan problem bara kan åka flytta tillbaka till Betis om han bara...
Jag ska de skicka Ceballos åt andra hållet, ja.
Det tror jag många Arsenal-sport har varit nöjda med.
han ska väl lämna, det är väl redan klart.
Ja, det så är det väl. Han var bara på lån.
Ja, två säsongslån.
Ja, något sånt.
Typ. Ännu en spelare för Real Madrid att försöka tjäna pengar på något vänster.
Harry Kane.
Ja, det stora sorgbarnet. Fy fasen. Ja, nej, jag har ju haft den här inställningen länge att han kommer inte lämna om ingen betalar pengarna, och det har jag väldigt svårt att tro. Det har ju ryktats väldigt länge om att Levy inte kommer att acceptera ett bud lägre än 1,5 miljoner, och då får man ju titta lite på hur sådär. Han är född 93, han är 28 år gammal, han gör ju fortfarande otroligt bra säsonger, men vem kommer att punga upp 1,5 miljard kronor för en 28-åring Jag har så svårt att tro det. Och framförallt nu hur marknaden ser ut också. Det är inte så att PSG sitter ju inne på en bra trupp och behöver ju sannolikt ingen Harry Kane. Real Madrid har ju inte råd, Barcelona har inte råd. Och sen har det ju också ryktats om att han kommer inte sälja till en brittisk klubb. Och det tror jag att Levy är ju, hur mycket man än kan avsky honom från Tottenham led, så är han ju en otroligt hårt förhandlande man. Ja, det är en
tuff förhandlare, det får man säga.
Det är han verkligen, och det har han ju visat väldigt många gånger. Så att jag har svårt att tro, och det är inte bara att jag hoppas, för jag hoppas ju sannolikt att Kane blir kvar, men jag tror faktiskt inte heller att han, jag tror inte att han lämnar. Det har jag väldigt svårt att säga.
Mm. Det är samma här, att alltså, det sägs att City ska lägga ett, eller har lagt ett stort bud och är intresserade och så vidare. City skulle vara intresserad av Grealish och lägga massa pengar på honom också. Men det är orimligt att någon klubb betalar de summorna som Tottenham kommer kräva för honom den här sommaren. Och det vet jag tidigt ut och sa också, att jag tror att Kane blir kvar trots allt. Nu fick jag också en sån här fullkomlig ålderspanik när jag insåg att jag är äldre än Harry Kane. Vart lite så här.
Ja, men den får jag ibland, oj, när jag hör, okay, hur gammal Håland är.
Men kom tillbaka när du insåg att du är äldre än Jude Bellinghams föräldrar.
Ja, men jag kan på något sätt, jag har inte sett Jude Bellinghams föräldrar, så jag kan liksom inte få någon känsla av det, men Harry Kane ser mig, jag ser lite trött och moloken lite gubbig ut, och då känner man, är det där jag är?
Nu är du hård mot dig själv, Makoto.
Den är tuff. Den jag är tycker tuff. Vi går till en yngre spelare här sen som kommer istället.
Ja, verkligen. Men nu kanske då, om man skulle lämna, så är den här anfallsplatsen i Tottenham som har varit designerad alla floppar genom åren, kanske blir öppen, och kanske någon får ta steget in där i så fall. Det hade ju kanske varit det enda positiva med att han lämnar. Det är att den här andra anfallaren får bli den första anfallaren istället.
Mm. Alexander Isak kanske?
Alexander Isak hade jag välkomnat med öppna armar till Hotspur Way.
Ja, vi får verkligen se vad som händer. Jag är helt inne på att på din linje, att hans eget utspel där var lite, på något sätt lite ill-advised. Mm. Och inte en överskattning av det egna marknadsvärdet på något sätt, för att hans marknadsvärde är ju enormt högt, och att det finns jättemånga lag som hade velat ha Harry Kane, såklart, men han kanske underskattade hur marknaden ser ut just nu. Före det utspelet kom, för jag har också väldigt svårt att se, då är det ju så här Manchester City, men
jag har så svårt att säga att han,
det hade ju känts.
Ja, det hade det verkligen. Och det, vilken signal att sända till supporterna efter
efter allt.
Ja, efter Super League-haveriet och tränar-haveriet, och jag menar det.
Fast hellre City än att det går till Chelsea, eller?
Ja, på något sätt, absolut, men det är ju också pest eller cholera.
Manchester United har ju varit laget annars som har varit mest intresserade. Om vi går tillbaka ett par säsonger och ett par silly fönster, så har det varit ett rejält intresse från Manchester United. Där är det ju Sancho fortfarande som man håller på att jobba på. Nu ska ett bud lagt, 77 miljoner pund tror jag att man har sagt. Det är vårt sista bud.
Det är inte det Dortmund vill, va?
Alltså, de är inte helt överens. Men alltså, det kommer ju lösa sig. Oj, nu tappar jag grej på golvet.
De är
så nära varandra i den här förhandlingen.
Nu kommer det gå, det är
någon klausul och någon, du vet, och så här. Men vi lägger på lite extra, men så strukturerar vi den här betalningen lite så här, och sen så gör vi den här klausulen, och så kan vi stoppa in det här, på det här bankfacket, och sen så, ja, men det ska trixas och fixas lite grann, va, så kommer det här lösa sig.
För Uniteds del så gäller det bara att sitta och böna och be för att Sancho blir kvar på bänken under EM, att han inte kommer in mot Tjeckien och gör ett hattrick eller någonting nu. Så att Dortmund bara, men vi vill ha 20 miljoner till, och så är vi igång igen. Nu är de ju ändå ganska nära varandra. Nu är det ju så att det känns ju som att båda parter uppges ju också vara väldigt måna om att faktiskt få igenom den här affären. Sanchos kontrakt går ut 2023. Om de inte får igenom den här sommaren, då kommer det vara nästa sommar med ett år kvar på kontraktet och ett reapris Dortmund. Mm. I det här läget nu, när Sancho ändå har tappat något i marknadsvärde sett att kontraktslängden har sjunkit och så vidare, och United ändå är redo att förhandla, nu är det ju läge att sälja. Det sa jag förra sommaren, nu säger vi det igen, det är läge att sälja för de pengarna, och nu känns de mycket närmare varandra, och United prioriterar helt rätt. Istället för att ge sig på massa luddiga Kane och Grealish-spår, så håller de sig till huvudspåret som är Jadon Sancho. Löst det, sen kan man börja titta på annat.
Ja, och han verkade ju ändå ha fått någon sorts löfte förra sommaren om att du stannar ett år till, men nästa år så får du gå. Och det är ju, det märker man ju att han ändå vill. Och det finns en självklar plats för honom i Manchester United som ändå har varit, som ändå är där uppe och nosar på titeln, får man ändå säga. Så att jag tror att han vill lämna, jag tror att Dortmund vill att han lämnar, jag tror att alla vill att han lämnar. Så att det brukar också resultera i att han lämnar.
Mm. Ja. Och det jag menar, vi har slagit fast det nu så många gånger, det får fan ta hända, jag blir så trött på det.
Vi tar en gång till.
Det är ingen Koulibaly-rykte till Premier League och slänga in i vända igång.
Nej, exakt.
Något så här luddigt rykte om en halv en miljard ungefär
för. Ja, just det.
Däremot så har vi, hur fan säger man, Achraf Hakimi.
Jag säger Achraf.
Ja, det är nog
Achraf. Ja, fast det är säkert fel. Det är nog Achraf, men i alla fall.
Hakimi. Han är fin och han inte vill ju desperat sälja honom. Det märks ju väldigt tydligt.
Ja, de behöver ju pengar. Det är väl därför de vill sälja, men de vill inte sälja för vad som helst.
Nej,
men där är det också förhandlingar på. Och sen undrar jag om Inter inte har värderat honom för högt för att få honom såld. Nu är verkar ju ändå Chelsea och PSG ha lagt bud i 60 miljoner euroklassen. Chelsea vill ha 80. Inte omöjligt att man hittar någon form av, eller inte vill ha 80, men naturligtvis. De försöker hitta någon form av lösning. Mm. Både Chelsea och PSG hade ju mått jättebra av den rekryteringen. Det kan vi i alla fall konstatera.
Men behöver Chelsea verkligen en högerback? Det. Alltså, det känns som Hakimi. Jag vet inte.
De har ju en fin Reece James där.
Ja,
ska man
precis,
hindra den?
De har dessutom känns som alternativ. Men de har Aspilicueta. Och de har jag vet inte.
Nej,
Achraf är en uppgradering på Reece James.
Det har jag ju verkligen. Men PSG hade kanske mått fast om affan också. Monier nu jag tänker efter.
Monier är ju Dortmund.
Ja, det är han verkligen, det har du helt rätt i. Absolut att han hade varit en uppgradering i Chelsea också. Men det känns också lite konstigt att hindra den, att hindra utvecklingen för Reece James som ändå har gjort en otrolig säsong och spelar ju för England. Liksom.
Så att... Sen är det väl kanske så att Reece James i första hand är en högerback, inte en wingback. Hakimi känns mer som en wingback kanske. Mm. Tuchel gillar wingbacks. Mm. Så att det kan finnas sådana. Vad hette han?
Zappacosta
hette han.
är Hakimi liksom Tuchels Zappacosta? Är det det?
Det var en elak jämförelse tycker jag. Zappacosta känns ju
skojar. Men det var, alltså, minst när Conte kom in och han tittade på ytterbacksalternativen, framförallt och högerbacksalternativen. Då var ju Aspilicueta den givna där. Alltså, nej, det där är inte min högerback. Jag måste ta in Zappacosta. Och sen spelade han var då 5-6 matcher eller någonting var det
där från Torino och det blev inte jättebra. Nej.
Var det Victor Moses som spelade där ute istället?
Det var verkligen, han gjorde det bra ska vi säga också. Så, han gjorde inte bort sig på något sätt.
Nej.
Apropå höger wingback så pratas det om förklarliga själv mycket om här Denzel Dumfries nu också. Bayern München ska ju vara väldigt intresserade där.
Ja.
På tal om en klubb som hade mått bra av Achraf Hakimi. Ja, det var ju Bayern München, men lite för dyr kanske. Dumfries ska väl ha någon klausul på runt 15 miljoner euro, så det känns ju som ett superfynd sett i vad han har åstadkommit under EM här också.
Precis.
Det kanske hade varit något för Chelsea annars ge sig in istället för att bränna alla pengar på Hakimi.
Det tycker jag verkligen. Jag gillar starkt långa ytterbackar. Om Syke gillar långa målvakter så gillar jag verkligen långa ytterbackar. Det tillför någonting. Och nu hade jag inte koll på vad Monier spelar, men han är ju
typ Dan Burns typ.
Ja. Man behöver inte vara 2 meter, men gärna 1,86-87.
Förlåt, Zappacosta är ju kvar i Chelsea. Han är ju bara utlånat i Genoa. Så att det är ju Zappacosta som är året Zappacosta. Han kommer tillbaka från lånet ju.
Då har vi ju lösningen.
Tuchels höger wingback.
Kul för Zappe.
Vart var vi?
Zappacosta. Nej,
vi var på Hakimi. Vi går vidare därifrån i alla fall. För att Inter kommer ju behöva kanske på några av de här spelarna som var väldigt bra under den här säsongen, men Lukaku har ju sagt att han ska stanna och det är väl det viktigaste för dem, deras alltså, viktigaste kugge i det här laget.
Ska vi ta den stora Inter-grejen direkt ändå?
Alltså
det som är på gång och sker just nu som är en...
Det kan vi.
Alltså om man håller på AC Milan så sitter man säkert och är förbannad, vill göra allt möjligt dumt och är bara genuint arg liksom hela kroppen. Och, men från utomstående så är det ju jätteunderhållande och intressant att Hakan Çalhanoğlu verkar vara, alltså allt tyder just nu på att han då tackar nej till Milans kontraktsförlängningserbjudande och går på fri transfer till ärkerivalen Inter.
Ja, det är...
Alltså
det får man ändå säga. Jag undrar, som den konspiratoriken man ändå är det någon sorts Eriksen ersättare om det här nu stämmer att han inte får spela i Italien på grund av sin hjärtstartare, är det någon som inte som kliver in här och tänker att det här kanske kan
det
vara
kan något? Det kan ju ligga något i det, för det är ju en offensiv mittfältare.
Ja, han är precis,
men däremot undrar man ju också, Nico Barella är en annan spelare, man tänker, är han på väg bort? För det är ju lite i den där luckan bakom luckan, så att säga, bakom Lukaku och Lautaro som Çalhanoğlu spontant borde gå in och spela, som den här släpande länken mellan anfall och mittfält, där Eriksen har fått spela, där Nico Barella har spelat. Den positionen är ju den som borde vara vig för Çalhanoğlu om man nu är värvad för det.
Ja, och det och tror han... jag, hur glad hade man själv inte varit att få spela släpande anfallare bakom den anfallsduon. Det känns ju, även ur svensk synpunkt, känns ju lite mer lockande än att spela bakom Zlatan.
Och det här är ju alltså spelare som var kanske Milans absolut bästa under den här säsongen. Fick väl inte den liksom utveckling under EM:et som man hade hoppat på, för där kunde han väl trissat upp sin lön några miljoner om man har gjort ett bra EM. Nu var det ju ett katastrofalt EM för hela Turkiet och Çalhanoğlu inräknat. Det var väl därför den här dealen bara snabbt gjordes på något sätt innan han blir ointressant och andra alternativ dyker upp. Men det är ju en rejäl bomb.
Det är det verkligen.
Ja, verkligen.
Jag tycker det är slarvigt av Milan att inte ha honom under kontrakt. Jag menar, Donnarumma gick kanske inte göra så mycket åt han har ändå fostrats i klubben och hade möjligtvis lovat honom och ville ju ha en fin relation. Men att inte förlänga med Hakan Çalhanoğlu innan, tidigare, för att ändå få ut någonting av honom känns jäkligt slarvigt.
Fast till Milans försvar här, så det är typ den här säsongen han har varit bra.
Ja.
Alltså det var ju en period han var fullkomligt bedrövlig. Det enda han kunde göra var att slå frisparkar i princip.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och att man inte förlängde med honom då var ju bara logiskt. Sen är det ju så att man har nog velat förlänga med honom, men samtidigt så var det ju prat om Manchester United och så vidare och allt möjligt. Jag tror inte att han har velat förlänga. Han har velat ha mer lön och så vidare, mer än vad Milan tycker att det är värt att ge honom, sett till Milans situation och den sits de sitter i. Så att jag tror att det är väldigt svårt att, alltså, man ska säga att förebygga det. Det märker vi att det är väldigt många väldigt bra spelare som går på fri transfer just nu. Och det är ganska uppenbart på att klubbarna har inte lyckats förhandla, vågar inte skriva kontrakt med spelare de inte kanske helt tror på, eller skriva långa, tunga, dyra kontrakt. Det är ju därför vi har spelare som David Alaba, Donnarumma, Wijnaldum, Messi snart och så vidare, Ramos, som går på fri transfer här nu och blir kontraktlösa. Så det är ju en väldigt intressant sommar på så sätt att det är många gratisvärvningar, så att säga. Depay, Agüero såklart också, som görs.
Onekligen, vi ska se här. Vi hade några punkter kvar. Rodrigo De Paul, uppgift mer eller mindre klar för Atletico. Vem är Rodrigo De Paul?
Rodrigo De Paul är ju...
De Paul såklart.
Eller De Paul, ja. Udineses argentinske mittfältare, en gång i tiden en sorts ganska anonym, medioker, offensiv mittfältare i Valencia. Har blivit något annat senare i karriären, snarare än tvåvägs sittande. Alltså lite mer djupliggande mittfältare, bra bollvinnare, argentinsk landslagsman. En argentinsk landslagsman som skriver på för Atletico kan inte bli fel. Det känns bara rätt på alla sätt och vis med De Paul som ska spela under Simeone. Tycker att det är en jättebra värvning som de gör här då. Det är många klubbar som vill ha honom, som ryktats till, alltså var intresserade av honom. har ju varit prat om alla de stora klubbarna i Italien. Det har varit prat till och med om vissa Premier League-klubbar, men inte missminner mig helt. Så att en jättebra värvning att Atletico, väl runt 35-36 miljoner någonstans han uppges kostar då. Och han ska ju då bli officiell och klar efter Copa America som pågår, sägs det.
Ja, att han hade is i magen känns ju ganska bra här nu in hindsight. Jag menar, han var ju väldigt nära Leeds förra sommaren.
Ja, just det, det var han.
Ja, precis, när Bielsa ville ha in honom. Och att vänta ett år och få Atletico Madrid istället för Leeds känns som en väldigt stor uppgradering personligt sett.
Nu känns det i och för sig Leeds som istället man gärna vill hänga i nu. För det,
absolut.
Det känns som att man har ganska roligt under Bielsa.
Det tror jag säkert.
Vet inte om man har lika roligt under Cholo. Träningar och så vidare.
Nej, men, det är väl titlar chansen han kan erbjuda istället då.
Precis, det kanske inte Locco Bielsa kan erbjuda riktigt än i alla fall.
Nej.
Buffon. Vi pratade lite Donnarumma innan. Buffon är väl nästan dubbelt så gammal.
Ja,
är klar för en återkomst till Parma.
Det här är
en oerhört svag presentationsvideo i vanlig ordning.
Tyckte du det? Eller ja, videon möjligtvis, ja. Men jag la ett silverblogginlägg där när de hade lagt upp en bild på omklädningsrummet i nya och så hängde det en liten Superman-tröja där i hörna. Jag tyckte det var fint ändå, subtilt och härligt. Sen har jag inte sett videon, den kanske var helt gräslig.
Ja, han gick ut och grävde på natten i sin målområde. Okay, okay, men i alla fall, och hittade någon låda med en Superman-tröja.
Okay, ja,
men det intressanta här är ju reaktionerna i Parma. För det här är ju en spelare som en gång i tid för väldigt många år sedan sa: jag kommer aldrig spela för Juventus.
Mm.
Och så gick han till Juventus från Parma. Och det här var ju på en tid där Parma inte var någon sorts diffust, anonymt botten-mittenlag. Det här var en tid när Parma spelade Europaspel, när Parma var ett lag som man följde, så när Parma var Parma liksom, det gamla Parma.
Parma som fick stryk av Halmstad med 3-0.
Glömmer vi aldrig.
Ja, men typ så. och de här Parma-ultrasen har ju inte glömt det här. Så att de var ju otroligt arga. Nej, men de var ju arga på när liksom Buffon blev presenterad nu och kom tillbaka. Vi har inte glömt det du sa för 21 år sedan. Att det var inte liksom ett välkomnande, utan det var mer att jaha, nu passar det legoknäckt.
Mm. Ja, det där tycker jag är rätt löjligt, men ja,
jag tycker det är häftigt.
Absolut, det är, ja.
Långsiktigheten tycker jag är på något sätt fin ändå.
Ja, men den har
du kan inte komma tillbaka här 21 år senare och tro att något har förändrats.
Nej, och deras nya amerikanska ägare hade säkerligen inte koll på det när han kände att Gigi Buffon
har spelat här för.
Ja, precis.
Är sant?
Nej, men ja. Det är en väldigt fin, och jag menar, om han kan ta upp dem till Serie A nu under sin sista säsong möjligtvis då, så hade det varit väldigt fint, det får man ändå säga. Det
är en förhoppningsvis liten... med Mats Elvendal som målvaktstränare, om man ska tro uppgifter.
Just
som har,
ja, det ryktet kom ju upp. Det kändes lite B. Jag menar, är man inte hellre, eller ja, nej, jag förstår
hellre
inte.
Assisterande i Norrköping än målvaktstränare i Parma.
Men det kan man ju
tycka i för sig.
Ja, nu har inte jag några Norrköping-sympati som du har, men jag kan ändå fan. Ja. Nej, jag gillar inte riktigt det där alltså. Men
nej, jag känner ju att i Elvendal-fallet där, om det nu blir Parma får väl se, men att han går utomlands, det känns som att det skulle nästan ske tidigare. Där har vi faktiskt en tränare som kan komma väldigt, väldigt långt på en internationell nivå, sett i nytänkandet och sett i liksom mångsidigheten han har och hur uppskattar han har varit som målvaktstränare. Väldigt internationellt stuk på Elvendal, så att bara stort lycka till får man säga helt enkelt, och hoppas att oavsett om det blir Parma eller något annat att det ska gå bra.
Ja, jag bara konstaterar att det är kvällen då Halmstad slog Parma med 3-0 på Örjans Vall. Jag var tvungen att googla upp det. Buffon spelade inte den matchen. Men jag tror att han satt på bänken. Jag fick inte upp bänken här, men det var 95 och då var han ju med i A-truppen för Parma. Så undrar om inte han satt där och frös på Örjans Vallen då på bänken. Det är så orimligt länge sedan.
Men jag var inte född 1995.
Jag gick på högstadiet 95. Jag minns det här tydligt. Det var ju en sån sinnessjuk knall. Visst var Thomas Brolin var väl i Parma fortfarande då, eller hade han lämnat då för Leeds möjligtvis?
Ja, det... Han borde väl varit i Parma.
Ja, Parma, men Parma var ett jättelag på den tiden.
Crespo-gänget.
Ja, enormt fina.
Verkligen.
Vi ska kasta in, ja, vi har ett par till här. Roman Jeremchuk, den blågula, det blågula intresset som du pratade om.
Ja, precis.
West Ham och Milan uppges vara intresserade av den här ukrainaren, ingen svensk, om det var någon som satt här och väntade på en Quaison eller, eller något, något liknande.
Marcus Berg till Granada-ryktet
liksom. Ja, nej, Jeremchuk har gjort ett otroligt bra EM hittills ändå. Han har ju varit en fin ny bekantskap för oss som inte följer den belgiska ligan dag ut och dag in. Men nu har det ju ryktats om West Ham, och det är ju framförallt kopplingen till Jarmolenko. Han har pratat gott om Jeremchuk till David Moyes, och då nappar West Ham.
Men kan Jarmolenko verkligen ha pratat så gott om David Moyes, undrar jag. Han har ju fått sitta rätt mycket bänk.
Nej, kanske inte gott om David Moyes, men gott om Jeremchuk till Moyes har jag läst någonstans. Det kanske var i The Express, så att får hålla oss där lite. Men jag får ju riktiga flopp vibbar av Jeremchuk i West Ham. Jag ser bara en ny allär, för det har pratats väldigt mycket om att han skulle passa väldigt bra in i Premier League. Han är en stor target anfallare med mycket styrka och kan trycka in bollar, men var det inte det exakt som Allaire skulle vara? Och så var han, och så bytte han landslag och klubblag ett år senare liksom.
Ja.
Det känns bara...
Men det har du med det som är Michael Antonio som garanterat är ännu starkare.
Ja, men det slutar alltid, det känns som att det alltid slutar med att Antonio står där uppe på topp, var de än värvar in. Så att, ja,
de kommer aldrig kunna värva en förbättring. Nej. På Michael Antonio så fort han är hel. Nu är han skadad rätt mycket, men när han är hel så är det han som kommer starta, så att den de värvar in, det blir som en Harry Kane-situation. Ja. Du kommer få spela andra fiolen liksom, och du kommer få spela när the main man är skadad liksom.
Ja, the main man är Michael Antonio.
han är ju det.
Ja, han är verkligen det.
Han är ju bra som helst.
Han är verkligen otrolig.
Michael Antonio Ballon d'Or.
Ja, precis. Det är så otroligt märklig fotbollsspelare. Ja. Men man är livrädd när man möter West Ham. Alltså styrkan och målsinnet och den här märkliga tekniken han ändå besitter.
Ja, och på huvudet, och han slänger sig i konstiga vinklar. Han har ju verkligen allt som man vill ha.
Plus att han flyttar ju på vem han vill. Han är så fruktansvärt stark att i närkamp så går han bara dit och ställer sig liksom.
Ja, verkligen. Så att nej, Milan kanske är en bättre väg för en god Jeremchuk då.
Ja. Barcelona sugna på Gåsens.
Mm. Känns återigen som en
tacklingen på Pavard, de såg där, ja. Som fångade intresset.
Men här vill jag också ställa mig frågan, varför tittar Barcelona också på vänsterbackar? Och ska de en vänsterback till? I och för sig, ja, Gåsens skulle väl kunna ersätta om man blir av med Junior Firpo och ha en backup, men där skulle du ju kunna. Om det hade skött det lite smartare så skulle man kunna behålla Miranda, men nu skeppar man honom helt till Betis istället. Så att någon form av, nu när jag tänker efter, och visst behöver de en vänsterback bakom Alba om de nu inte har behållit, om de skulle kunna ha behållit och sett till att Firpo antagligen lämnar. Men Gåsens är inte direkt... Jo, han funkar nog ganska bra i ett 3-4-3 där.
Det tror jag absolut. Men vill han sitta på bänken i frågan? Jag menar,
exakt,
för
Alba kommer ju vara första valet.
Ja, det kommer han ju vara så länge han är kvar i klubben. Och Gåsens har ju precis blommat ut här nu. Han har ju varit bra i Atalanta innan. Det ska man inte sticka under stol med. Men ändå slagit ut lite här för den breda publiken. Så att, ska han gå och sätta sig i Barcelona på en bänk känns väldigt konstigt.
Onekligen. Vi kastar in lite frågor. Vi har ännu mer Arsenal. Det kom ju rykten om att Arsenal faktiskt har en ganska rejäl transferbudget att röra sig med den här sommaren.
Mm-hmm.
Det har pratats om 250 miljoner pund. Helt sinnessjukt.
Vad tittar de då?
Ja, jag undrar också det. Jag ställer mig lite frågande till de här siffrorna som bollas runt på sociala medier. Men känslan är att Arsenal faktiskt kommer göra en push den här sommaren. Att man kommer försöka ta klivet. Vi var inne på ett par spelare som de tittar på. Dennis Gooner skriver, Lokonga till Arsenal verkar nära. Nu får vi googla.
Nu kommer googling. Lokonga.
Lokonga är det, jag aldrig hört talas om honom heller. En belgisk mittfältare som för tillfället då spelar i Anderlecht, 21-22 år gammal.
Är det där som är definitionen av att satsa?
Nej, det känns inte så.
Men han följer upp här. Det ryktas att Arsenal har en ganska stor summa pengar att värva för. Vem anser ni att de borde rikta in sig på? Det finns ju ett namn som vi inte har tagit upp och som vi faktiskt inte har pratat så mycket om än, som det har varit mycket snack om. Det är ju Maddison från Leicester, som Arsenal ska vara väldigt intresserade av och som Arteta ska vara väldigt tjust i. Det är ju en klassspelare, absolut. En spelare som hade gått rakt in och gjort det här laget bättre. Det är alltså helt övertygad om. Men han är också precis lika viktig för Leicester.
Det är han ju verkligen.
Och jag tror inte att Brendan Rodgers är jättesugen på att sälja honom i det här läget, för att då måste de hitta en ersättare. Och visst, att de klarade sig hyfsat utan Maddison de perioder han var skadad under förra säsongen, vilket ju var en hel del faktiskt.
Ja, han hade ju en liten nedåt, alltså en liten mellansäsong hade han ändå jämfört med
han hade en period där i höstas som han var väldigt bra. Där han var väldigt, väldigt bra. Sen var det mycket skador och in och ut och fick liksom ingen riktig rytm efter det. Och nu på slutet så såg det väl lite sådär, och ganska mycket inhopp och så vidare. Men James Maddison, alltså, som vi har sett de senaste säsongerna, är ju en spelare för en topp 6-klubb utan tvekan. Det har gått rakt in.
Och han är ju i en topp 6-klubb.
Han är ju i en topp 6-klubb just nu.
Men då undrar man lite vad som händer med Ødegaard, för de har ju ändå relativt lika
spelare. Han kommer inte bli kvar.
Det är redan officiellt att han inte kommer bli kvar, och att han verkar ju bli kvar i Real Madrid istället nu. Under samma Ancelotti som inte ville ha honom när han var 15-16 och sa att det var en PR-kupp att plocka in honom. Bara en sån sak.
Men det är ju verkligen upp där.
Ja, de behöver ju värva något på offensivt mittfält. Som jag nämnde tidigare, Aouar har ju nämnts. Maddison har ju varit en kanonvärvning. Det jag sitter och funderar om, man nu har 250 miljoner att leka med. Alltså, är det helt orimligt?
Jag skulle inte tro att det kommer spenderas 250 miljoner. Om de inte har liksom radat upp en miljard för Bukayo Saka eller någonting. Men då skjuter de sig ju själva i foten, skulle jag säga.
Det ska de inte göra. Men jag vet inte om det är inräknat och eventuella försäljningar också. Men om vill det, då leker vi tanken att Arsenal ändå har ett ganska bra kapital att jobba med. Är det helt otänkbart att man ger sig in och petar lite på Jack Grealish?
Nej, det är inte orimligt, men samma sak där. Alltså Jack Grealish håller jag ju ännu högre än James Maddison. Alltså Jack Grealish tycker jag är kanske en utav hela ligans absolut mest spännande spelare. Alltså definitivt den utanför, man säger, storklubbarna som håller den högsta nivån. Absolut. Och som har den högsta nivån. Alltså det finns ingen snack för mig. Men där tror jag att det är Manchester City, och Manchester City verkar ha bestämt sig för att de ska värva Jack Grealish, vilket ju också känns helt sinnessjukt, va? Alltså,
med vad de sitter på också.
Alltså, med tanke på det laget de har liksom, och de alternativen de har på de positionerna liksom, men in med Grealish också då, som redan är petad av Sterling och Foden i landslaget, så ska han in och spela i City. Jag vet inte, det är något som är...
Vi har en long shot. Rejäl liksom long shot här. Om Grealish hamnar i City, Sterling till Arsenal med lån.
Inte osannolikt. Den kittlar lite.
Ja, absolut, det gör det.
Foden finns inte en möjlighet att Pep släpper. Jag tror att Pep släpper vem som helst i hela laget, med undantag för De Bruyne, för han släpper Phil Foden.
Det tror jag absolut. Det har ryktats lite om Bernardo Silva ut också, som skulle möjligtvis kunna göra plats.
Precis. Och jag menar, jag tror att om värvar man Jack Grealish i det här läget, då ger man Jack Grealish en startplats.
Det gör man sannolikt.
Då har Pep hittat en perfekt roll.
Verkligen.
För att Grealish är en rollspelare.
Fast Pep skulle också kunna värva honom för en miljard för att rotera honom. Alltså han skulle kunna göra det. Men då ska vi tänka att om vi räknar med att de spelar tre framåt då. De ska väl ha en central forward också. Då har vi väl ändå kommit fram till att de ändå verkar titta på att värva.
Det måste de värva. Det funkar ju inte.
Oavsett vem det blir då, en central forward. Säg att det blir Haaland. Bara för tankeleken. En skull här. Haaland, Grealish, Foden. Primärt. Bernardo.
Snittålder på vadå, 22?
Ja, det känns.
Och så har du De Bruyne bakom. Och så ska du ha Bernardo Silva in. Och sen så har vi Riyad Mahrez, men han får väl ha kvar för att ge lite Mykonos känsla till Haaland.
Ja, exakt.
Och sen har du ju Ferran Torres.
Mm. Så är det Gündogan.
Är sur. Ja, att han är inne mitt. Ja. Om man ska spela ensam sittande igen och Guardiola ska fortsätta med det finalexperimentet. Det finns inte så mycket plats för Sterling till slut. Och Sterling har ju själv varit ute och sagt att han inte är så nöjd med speltiden han har fått.
Nej.
Det är inte helt otänkbart att Sterling ändå tittar sig lite om nu Grealish. Nu är vi väldigt långt fram i tankarna här. Men om nu Grealish skulle dyka upp, att då borde nästan Sterling titta sig om efter något annat.
Mm.
Ni vet vem Sterling har som agent, va?
Nej.
Nu tappar jag namnet, men det är han som har värvat alla de här spelarna till Arsenal senaste tiden.
Och då Jurabchen?
Ja, precis. Jurabchen.
Tänkte Sterling på Jurabchen?
Jag tror det.
Okej.
Okay. Ja, men det är ju klart ju.
Jag ser bara så otroligt mycket vidriga Instagram-bilder från den trion. Haaland, Grealish och Foden. Alltså, fy, vilket mardrömsgäng att sätta på ute. Oh, gud alltså. Ja, men tänk.
Lads on tour.
Ja men det är ju verkligen lads. Tänk de på klubben i Mayfair klubbarna FIFA.
Nej.
Vilken mardröm.
Nej.
Jag kan ha fel. Jag hade för mig att det var Jurabchen han satt med. Jag vet inte, jag försöker realtids-googla här. Det går inte så bra.
Det är alltid så väl.
Han sparkade ju den här agenten som han hade när han lämnade Liverpool.
Hans agent är Colossal Sports Management. De har även Alex Oxlade-Chamberlain och Arber Seneli.
Okej, okay, det var inte Jurabchen som satt på Sterling.
Alla de här agentfirmorna har ju liksom olika agenter som är en del av, så det är liksom ganska luddigt alltihopa liksom.
Verkligen.
Men de har Maitland Niles.
Det har de.
med Arsenal-känningar. Så.
Reece Oxford, ja, det är fina gubbar.
Ja.
Agent Maitland. Eller
ja, jag vet inte, när var Maitland Niles i... när lämnade han Arsenal? Är han kvar?
Det var bara för oss. Han är
på lån.
Eller köptes han loss i vintras?
Men han gick ju till West Bromwich, men jag funderar på om han köptes loss, eller jag tror att han gick på lån.
Ja, det har jag också för mig. Men det är en tydlig etta i Colossal Sports Management i alla fall.
Alltså, Maitland Niles menar du?
Ja, precis.
Ja, men precis. Lånet tar ju slut här nu, så han tillhör ju Arsenal, så de lär väl försöka casha in på honom. Jag kan ändå se vilken användningsområde och ha någon som en truppspelare, tycker jag väl att han funkar.
Absolut, men jag tror inte han själv är så sugen på det. Det var ju därför han lånades ut, för han ville ju inte sitta på bänken bakom Sarka.
Ja. Men det är en typisk sån här OS-truppspelare, sån där man vill ha med i en trupp bara för att han kan spela på alla möjliga positioner och göra, liksom, ja, inte vara så bra men finnas där.
Ja, det har du rätt.
Vi ska väl ta någon till. Ja, men vi kan väl bara, det är många som undrar här just om Grealish, med tanke på att Kastar Pil till exempel skriver: hur ser ni på att Emiliano Buendia är klar för Aston Villa? Blir han och Grealish ett radarpar? Nej, jag tror att Buendia helt enkelt är den spelaren som ska ta Grealish plats.
Ja.
när han lämnar efter EMR.
Ja, jag och Makoto pratade lite om det där, att det måste ju vara det. Alltså, jag menar, Buendia var ju ändå... Han
betalade
ändå
ganska bra för Buendia.
Absolut, och han var ju eftertraktad. Jag snackade ju som Arsenal väldigt mycket där också. Så att det känns ju verkligen som en direkt ersättare. Om inte då Grealish skulle lämna, så har de ju inga problem att spela ihop heller, tror jag.
Nej. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Klockan springer på. Tack Cesar, tack Makoto för att ni var med i Sillypodden idag. Tack alla ni som har lyssnat. EM-podden rullar vidare. Vi har en till Football Radical-intervju på gång. Mer om det här lite senare i veckan. Intervju med en av landslagsspelarna. Såklart fler EM-avsnitt med genomgångar av de matcherna. Imorgon kommer vi då med första halvan av sista omgången. Ska vi summera imorgon på dagen. Och sen så på torsdag tar vi då den andra halvan med Sverige, och så ska vi då summera hela gruppspelet och se fram emot de här åttondelsfinalerna. Som vi fortfarande är fruktansvärt svårt att se vilka det blir som ska möta vem. Alltså den här matematikexercisen som UEFA har liksom lagt på alla sportredaktioner ute i Europa just nu, den är hemsk.
Mm, ja, verkligen.
Det är så jävla många scenarier som måste tas hänsyn till.
Vi kan ju säga att Sverige går...
Och så...
Jag sa det nu.
Ja, liksom summan av alltihopa är fortfarande att typ alla går vidare ändå. Jag
tror ja, det är svårt att missa. Men Sverige måste alltså undvika ett kryss idag mellan för Österrike och Ukraina. Eller Ukraina och Österrike. Och sen så får inte Ryssland eller Finland vinna. De, får, alltså de båda får inte vinna.
För att vara helt färdiga utan att spela.
Precis, utan att spela.
Ja, ni hör ju. Sillypodden är snart tillbaks igen också. Som sagt, missa inte våra EM-poddar under veckan. Och sen så, ja, så rullar det på.